Hej och välkomna till När framtiden är viktig. Vi har kommit fram till avsnitt 30, så det är ett litet jubileum. Dagens tema är stad i brytningstid. Vi har ju pratat ganska mycket om det här med brytningstid. Och idag har turen kommit till staden. Vad betyder det här för stadsutveckling? Hur vi ska bo, hur vi ska jobba, hur vi ska förflytta oss, etc. Med oss i studien har vi som vanligt Jörgen Ramlelöv.
Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Och vi har Diana Uppman.
Hej, hej.
Och vi har undertecknad Bobo av Ekenstam. Diana, du har ju lite mer erfarenhet kanske kring just det här ämnet. Du har bland annat en bebyggelseantikvarieutbildning.
Ja, det ger mig erfarenhet på framtida staden. Nej, men jag har väl jobbat med stadsutveckling och i stadsutvecklingsprojekt sedan säkert 25-27 år tillbaka i tiden.
Och även sån här plats, vad heter det, när man skapar attraktivitet.
Ja, platsidentitet och platsutveckling och placemaking, ja. Ja, det stämmer.
Och det har faktiskt jag också, och du har varit med i några sådana projekt också, Jörgen.
Ja, lite i periferin där. Så ja. Jag har väl lite så här mera utan, vad heter det, utanför synvinkel på det här, eller vad man kan kalla det.
Utifrån perspektiv.
Utifrån perspektiv, precis.
Hörrni, vi kommer att beröra det här ämnet ur många olika perspektiv. Vi kommer titta lite grann på hur digitaliseringen påverkar staden. Naturligtvis kommer vi prata lite om hållbarhetsfrågor, klimatfrågor och cirkularitet. Vi kommer också beröra lite grann om biologisk mångfald. Ska vi ha vilda djur i städerna? Social hållbarhet förstås. Och vi ska också beröra lite estetik och stil i staden. Så vad är egentligen utmaningarna? Vad är de stora utmaningarna skulle vi säga? Vad säger du, Diana? Lite intro kanske till problemdefinitionen av framtidens städer.
Mm. Ja, men vi har ju valt att benämna avsnittet som stad i brytningstid. Och det handlar ju då om att det vi ser i staden idag är under en slags större brytningstid än en allmän utveckling av staden. Och vi har haft sådana här brott tidigare. Vi hade ju industrialismen som kom in i staden och egentligen tog bort mycket av småhusbebyggelse och gjorde stora stenhusstäder. Sen så kom nästa, kom en modernisering då vi hade citysaneringen och miljonprogrammet som också ett stort tydligt brott.
Var det där vi tog bort Klara kvarteren?
Där tog vi bort Klara kvarteren och så kom nya city i Stockholm, och nu pratar vi i Stockholm när vi pratar Klara kvarteren. Så det är ett brott, och sen kom miljonprogrammet på det också, som var att bygga bostäder och ett centrum och arbete utanför stadskärnan, och det var ju också ett brott där vi skulle ha in ljus och luft i våra bostäder. Så vi har ju haft sådana här brott tidigare. Det som är intressant nu är att jag tror inte medvetenheten är jättehög om att vi eventuellt har ett brott, och därför ska vi prata om just det idag. Mm.
Men hur ska man beskriva det då? Vad är det för brott vi står inför? Vi nämnde ju några områden, hållbarhet och digitalisering etc. som självklart påverkar staden. Men jag tänker vi ser butikstöd och vi ser folk som inte åker till kontoret på samma sätt. Och en ekonomisk kris som kanske slår mot bostadspriser och var man kan och vill bo. Har du någon tanke kring det där, Jörgen? Du har ju tittat mycket på butiksdöden.
Ja, men det är klart att det som du benämner som de här förändringarna som är lite tekniskt eller digitaliseringsdrivna, är det klart att det har ju påverkat ju, och när e-handeln till exempel fortsätter att öka hela tiden, så är det klart att det går ju inte obemärkt förbi. Om vi istället liksom får hem paket med varor då har ett mindre behov av att gå till butiken. Det är klart att det sätter sina spår. Jag tror Handelsutredningsinstitut kom fram till att sen 2017 så har Sverige hade försvunnit 2,500 kedjebutiker i Sverige.
Det är ju makalöst mycket.
I alla fall var fjärde butik i olika kedjor har försvunnit. Ja. Och det är ju otroligt många.
Och du gick Kungsgatan upp och ner häromdagen, Diana.
Mm. 11 tomma fönster på en ganska liten sträcka. Ja. Och det här är ju påtagligt. Vi kan ju erfarenhetsmässigt se att det här sker. Och vi har ju också sett att det är mycket pop-up-butiker i fönstren som på något vis har löst den här tillfälliga krisen. Det som är intressant tycker jag är att man ofta pratar om den här krisen som något som kom under pandemin och sedan nu har förstärkts med den ekonomiska situationen vi är i. Men precis som du säger, Jörgen, så startade det ju här långt tidigare, och den här stora liksom butiksdöden har ju börjat accelerera med pandemin och den kris vi har nu. Men den är ju på väg åt ett håll. Och det är att vi stänger de fysiska butikerna och sen ersätter vi ju de här lokalerna på andra sätt. Vi har ju haft kulturaktiviteter i de här lokalerna, vi har haft tillfälliga pop-up-butiker i de här lokalerna. Många ersätts också att bli kontorslokaler med stora fönster ut och ut mot gatan. Så fortfarande finns det levande bottenplan på något vis. Men det vi ändå ser är ju också väldigt många fönster med papp. Där det står att här kommer ett nytt koncept som aldrig kommer. Ja.
Det tror jag alla lyssnare kan referera till. Det räcker att gå i ett köpcentrum så ser man ganska många sådana där pappskynken. Mm. Här kommer det komma något spännande inom kort.
Ja. Jag tycker också att det är intressant att tongångarna är fortfarande att det här handlar om en övergångsperiod. Mm. Att det, nej men, snart kommer vi tillbaka igen. Men jag tror väl att min spaning i alla fall är väl att nej, det tror inte jag. Nej. Jag tror inte att det här kommer tillbaka. Jag tror inte att det helt plötsligt kommer att öppnas 2,5 tusen nya kedjebutiker i Sverige. Den tiden, den är borta. Ungefär som när alla de här specialbutikerna ni vet som fanns på 50- och 60-talet. Man gick till mjölkaffären eller ostaffären eller köttaffären. Nej, ja visst, de finns kvar i väldigt liten utsträckning. Mm. Och exakt samma utveckling tror jag att vi står inför just nu här.
Men kan man säga att det finns egentligen fyra stycken stora drivers för att det här har hänt? Den första är e-handeln som du nämnde. Sen har vi det här med externcentrum också som jag har dragit butiker från citykärnor till områden utanför. Och sen har vi haft en pandemi, den kan ju möjligtvis vara över. Och sen har vi en ekonomisk downturn just nu då.
Mm. Och även externhandeln börjar få problem också. Sen så ska vi ju säga att det här gäller ju inte exakt överallt. Det finns ju också fortfarande både stadsdelar och möjligtvis stadskärnor som fortfarande är levande. Men vi ser en tendens och en trend. Det som är intressant här, det är ju egentligen den konflikten som händer vid stadsplanering kontra det som också händer då med butiker som vi har pratat om nu. Och i stadsplanering så planerar vi just nu för en funktionsblandade städer och stadsdelar. Vilket innebär att när det har varit kontorstäta ytor, då vill man bygga in bostäder och man vill bygga in butiker. Har det varit butikstäta ytor, ja, men då vill man bygga in arbetsplatser och så vill man bygga in bostäder. Och där det är mycket bostäder vill man då istället addera in handeln. Så att var man än befinner sig just nu så vill man funktionsblanda och öppna upp i bottenplanen och man vill också skapa gröna platser där människor liksom kan ha sin kulturverksamhet och mötas. Och det här låter ju helt fantastiskt. Det är ju sådana städer vi vill ha. Det är ju det vi ser framför oss. Det här är ju, när vi åker till Paris eller Köpenhamn, så är det ju det här vi upplever. Det är en levande stad. Problematiken här är ju att vi har ingenting att fylla de här levande bottenplanen med.
Om man spekulerar fritt, vad skulle det kunna vara i de här bottenplanen som tidigare var en herrbutik eller en ostaffär? Vad skulle kunna dyka upp? Vad säger vi som framtidsspanare?
Ja, men vi ser ju några saker som dyker upp. Dels så ser vi ju att det kan bli rum för kultur av olika slag som man också kan i snitt ha betalt. Det kan bli gaming centers som vi också ser. Det kan också finnas, det är ju väldigt många som förvandlas till restauranger och kaféer. Det finns också ganska många som förvandlas till sportställen av olika slag.
Du menar där man utför sport?
Där man utför sportaktiviteter. Mm. Eller
golfsimulatorer.
Golfsimulatorer skulle det kunna vara. Jag har inte riktigt sett det, men gym i alla fall.
Ja, men jag har sett golfsimulatorbutik.
Precis. Och sen ser man, tycker jag, väldigt många som förvandlas till kontor till mindre företag. Eller någon slags lounge att samlas i tillfälligt, så här som coworking space.
Och det är inte så himla kul att titta in på när man går ut med Kungsgatan och titta in på folk som sitter och jobbar. Det är ju roligare med skyltfönster och där det händer någonting.
Ja, vårt sug tidigare var ju att gå i skyltfönstershoppa.
Ja, exakt.
Som
ja,
var en del av upplevelsen. Och då gick vi ju på gatustråk och mötte andra människor. Och så tittade vi i skyltfönster och så gick vi i ganska sakta takt. Mm. Nu passerar vi ju skyltfönsterna i betydligt snabbare takt. Vilket gör att vi inte får någon slags koppling till staden och vad som händer där.
Men det har inte med skyltfönstren att göra, utan det har med att göra att vi är mer stressade, eller?
Nej, jag tror att det har med verksamheten också att göra. Mm. Där bakom skyltfönsterna. En kombination säkert. Mm. Nej, men det som är intressant är ju den konflikten som uppstår när vi stadsutvecklar för en framtid som kanske inte kommer att ske. Och då kan man likna det här nästan med miljonprogrammets utveckling där vi hade ABC-centrarna där vi liksom byggde ett litet citykärna i ett miljonprogramcentrum. Och så skulle det vara handel och arbetsplatser där. Och sen blev det ju ganska tomt ekande köpcentrum på många av de här miljonprogramsytorna. Och det är en liten sån risk att det blir så inom våra stadskärnor och olika stadsdelar som idag är levande. Så att det finns en liten risk av att vi inte kommer att ha samma attraktion till staden. Nej. Jag tycker också att vi kan koppla in en till faktor i det här. Det är ju två skälar som jag tycker staden har. Det ena är ju arbetstillfällen och det andra är ju det kommersiella, det vill säga den handeln vi har pratat om nu. Och båda de är ju lite under hot. Så frågan är vad vi ersätter de hoten med.
Ja, exakt. För kontoren är också under hot. Där hade du
eller förändring, kanske vi kan kalla det. Mm.
Ja, under förändring.
Beror på vilket perspektiv man tar där, om det är ett hot eller om det är någonting annat.
Men du hade någon kul siffra där, Jörgen. Hur många som tyckte att det var meningsfullt att sitta på sitt kontor?
Ja, nej men alltså, det kom ju någon undersökning här om veckan som jag stötte på som, där man kunde utläsa att det var bara 20% som tycker att kontoret erbjuder en bra plats för att utföra sitt arbete. Och det är ju inte hållbart om man vill ha folk till kontoret, att om man har de förutsättningarna att 8 av 10 tycker att nej, men jag gör mitt jobb bättre någon annanstans. I alla fall om man tänker sig kontorsarbetare då.
Ja, men det här är ju också det som jag tycker är intressant, att liksom, vi skyller också fortfarande på att det är pandemin eller ekonomiska effekter som gör att det liksom inte kontoren har kommit tillbaka där de var förut. Och när, samtidigt så läser vi undersökning på undersökning där vi visar att människor jobbar hemma mer och vill jobba hemma mer. Just för att man är effektiv när man är hemma och sen går man till kontoren och har möten vissa dagar i veckan. Och jag läste från Internetstiftelsen till exempel så är det 57% som jobbar hemifrån av alla kontorsarbetarna och gör det i genomsnitt 3 dagar per vecka. Mm, och tänker du att mycket. Det är 57% 3 dagar i veckan är hemma, då är det inte många människor kvar i stan.
Och backar man tiden före pandemin, hur många procent var det då? Det måste ju ha varit nära 100% som gick till kontoret varje dag.
Mm. Ja, och det är klart, det är precis som du säger, Diana, att det får ju konsekvenser för andra aktörer också. Då handlar ju inte egentligen förändringen om bara själva kontoret och hur det ser ut och vart det ligger någonstans, utan det är ju i sin tur blir ju en hel förändring av en hel stad. Mm. Alltså när folk slutar att transportera sig och inte längre utgör ett underlag för en viss typ av verksamhet i ett visst geografiskt område, utan att det underlaget har ju flyttat någon annanstans då. Mm.
Ja, men då har vi har ju lunchrestauranger, vi har kaféer, vi har flöden av människor, vi har känslan av att befinna oss i en levande stadsrum. Allt det här liksom trängs ju bort till något annat ställe just nu.
Ja, och då frågar man sig vart. Apropå det där med att gå till kontoret, så jag såg en psykolog som hade undersökt vilka det var som trivdes bäst hemma. Och då tänker man så här, han diskuterade utifrån introverta och extroverta personligheter. Och då tänker man att de introverta, de måste ha njutit av att sitta hemma och jobba. Men nej, det var precis tvärtom. Han sa att de introverta, de lider mer av att inte gå till kontoret. För det är deras yta där de får den så att säga, balanserade interaktion med andra som de behöver. De extroverta, ja, men de ersätter ju på fritiden liksom. De hittar på, de träffar kompisar ändå. Mm. Det var lite intressant tyckte jag.
Ja. En annan aspekt som jag satt och tänkte på här, det var ju det här med, vad gör det här med prisutvecklingen för lokaler och bostäder? För det är ju en sån sak som faktiskt sen kan reversera hela utvecklingen om det visar sig då att ja, men just nu går vi igenom en period där det blir allt mindre attraktivt. Och det blir väldigt mycket tomma lokaler som vi pratar om. Men det kommer ju med största sannolikhet innebära att priserna pressas ner efter ett tag. För de här fastigheterna finns ju kvar, de flyttar ju inte på sig. Och då kan man ju tänka sig att ja, men då öppnar sig kanske upp en helt attraktiv marknad för väldigt många verksamheter att etablera sig här.
Mm. Jo, det är ju det som är lite spännande, det är lite och det är ju lite stadens rörelse också. Ja. Att det finns hela tiden fram- och baksidor på olika sätt. Och det som tidigare var en framsida kan helt plötsligt bli en baksida. Och baksidor hyser ju oftast väldigt intressanta aktiviteter ibland som också igen drar en till en framsida. Mm. Så det kan ju komma mer kulturaktiviteter som får plats till exempel, eller ideella föreningar som får plats i de här attraktiva ytorna.
Ja, men, exakt, det är ju ofta det som händer med städer där det är låga hyror. Där blir det en mer kreativ bas med konstnärer och musiker etc. Ja. Och sen när hyrorna stiger, då har de inte råd och så blir det en tristare citykärna. Mm. Berlin är väl ett typexempel där det har varit känt att det är oerhört hög kreativitetsnivå och nu börjar, eller nu alltså de senaste åren har ju priserna ökat även där och så minskar kreativiteten. Så att som du säger Diana, det kanske blir en mer kreativ citykärna om priserna sjunker. Om Jörgen får rätt i sin prissänkningsteori så ökar kreativiteten i städer. Det vore väl roligt.
Ja, men det intressanta är ju att det blir som en rörelse och frågan är liksom vilka platser som blir de här kreativa platserna när vi alltså vår plan just nu när vi stadsplanerar är ju att alla platser ska vara kreativa, alla platser ska vara levande och det är väldigt mycket bottenplan. Frågan är hur mycket aktiviteter kan det finnas i alla bottenplan överallt? Det är väl snarare det jag kan känna som en liten sån här hur vi ska tänka stadsplanering framåt. Samtidigt med det sagt så personligen så vill jag ju ha levande bottenplan. Jag vill ju ha de här levande platserna. Så att jag tilltalas ju väldigt mycket till det också. Så att det är lite så här motsättning här. Att, kommer det här fungera? Kommer det få plats? Och samtidigt, vad vill vi ha det här?
Mm. Men jag tänkte på det där med priser. Om vi återvänder till Berlin så bygger det också på att priserna för att bo där är låga. Det är ju inte bara butikslokaler och sådär som ska vara lite billigare utan även boendet. Och det spekulerar du även i det, Jörgen, att när staden, det finns inte lika mycket butiker och attraktionskraft i stan så att det är inte lika många som vill bo där och därigenom kommer priserna på bostäder att sjunka. Tänker du så?
Det skulle ju också kunna hända, men då kan man ju också tänka sig att man får samma, vilket man kan tycka är en positiv utveckling, att det är en helt annan grupp människor som då får möjlighet att söka sig till staden. Och,
yngre?
Ja, yngre, inte minst, absolut. De är ju nästan, framförallt i de här riktigt, i Sveriges riktigt stora städer är det ju väldigt, väldigt utmanande om man är yngre att överhuvudtaget ta en plats i den här staden. Om man inte har väldigt goda ekonomiska förutsättningar.
Ja, men det intressanta är ju föräldrar. Att vi ser väldigt många, att vi ser liksom ett antal scenarier växa fram här framför oss nu. Vi har ju ett scenario som är det vi planerar efter, det vill säga att vi kommer att få med en levande stad, vi kommer att ha kommersiella aktiviteter i bottenplanen och vi planerar in för att det ska finnas butiker och det ska finnas mer kontor och vi kommer att röra oss ut i staden igen. Och det kommer bli som förr.
Då tänker du på de etablerade aktörerna som planerar så?
Ja, det är ju så man planerar från både kommunen sätt och även från arkitekter och stadsplaneringshållet. Men vi har ju också det andra då att vi kan få en ganska dystopiska stadskärnor och stadsbildningar med rätt så här ödsliga områden. Det kan vara före detta kontorsområden som står nästan halvtomma, vilket kommer innebära att allting kring det kontorsområdet kommer att stänga ner och till slut så kommer det vara som en liten spökstadssamhälle. Det är ju en dystopisk, det kan också bli så dystopiskt att centrala stadskärnor som Stockholm och Göteborg kanske totalt avbefolkas, att det inte är attraktivt att vara där för att det är för mycket tomhet. Kanske till och med dra till sig en viss form av kriminalitet och då blir det osäkerhet på gatorna. Men det kan också bli en utveckling där det går mot en väldigt kreativ och blommande stad med helt andra verksamheter som smyger sig in i stadskärnorna.
Det låter ju ganska trevligt. Jag har sett flera undersökningar som visar att unga människor, vad det nu är, 18-35 kanske, de föredrar mindre och medelstora städer än stora städer. Jag såg någon undersökning där bara var 12% av den där gruppen 18-35 som skulle vilja bo i en stad med över 1 miljon invånare, det vill säga det som man kallar storstad. Underförstått, de andra vill bo i mindre, typ 100 000 invånare städer.
Men är inte det lite, tänker jag då, den här lite reptricket man försöker sig på, det du pratar mycket om, Diana, det här med 15 minuter staden och sådär, att bygga den lilla staden i den stora. För att det finns ju andra aspekter av det, kring arbetsmarknad etc. som ju då en mindre stad har lite svårt att tillfredsställa. Alltså utbudet av arbetstillfällen, om vi tittar just nu i alla fall, är ju väldigt mycket större i de här stora städerna. Mm. Men jag tror att skulle man kunna lösa hela den kombinationen, att både liksom få den där känslan, för det jag tror, min åsikt är att det är det de är ute efter. Alltså man vill ha kakan och äta den. Det är lite
du menar att 15 minuters staden är lite det man eftersträvar, att ha närhet?
Så tolkar jag det. Så tolkar jag
för att alla lyssnare ska hänga med. Diana, vad är en 15 minuters stad?
Ja, men 15 minuters staden är ju en stadsutvecklingsstrategi i städer än så länge. det vi var inne på lite här var egentligen ett mindre samhälle som skulle i och för sig kunna kännas som 15-minutersstaden. Men 15-minutersstaden handlar ju om att vi, det så kom i begreppet från Frankrike och Paris, och det är en borgmästare som heter Anne Hidalgo, jag kan inte säga det på franska, hon heter säkert något annat, och professor Carlos Moreno som har myntat det här begreppet. Och egentligen så är ju det att försöka skapa bilfria stadsdelar i centrum, och sen i de här bilfria stadsdelarna så ska det finnas en självförsörjande känsla i det. Det ska finnas butiker och service på promenadavstånd och cykelavstånd eller kollektivtrafikavstånd som är max 15 minuter då.
Därifrån man bor.
Men samtidigt så i Paris så finns ju någonting där man hela tiden uppmanar till att köpa lokalt. Det är ju väldigt, det finns ju fortfarande ostbutiker, det finns fortfarande köttbutiker, det finns ju fortfarande små garnbutiker överallt, och det finns små boklådor exakt i varenda kvarter när man går i Paris.
Men det där är ju jätteintressant. Jag tänkte kommentera det förut när vi pratade om externcentrum och e-handel. Undrar hur många som är medvetna om att när man själv e-handlar och åker till ett externcentrum så bidrar man ju till liksom förändringen i citykärna. Mm. Man tar bort underlaget för de där små ostbutikerna. Men du menar att i Paris har man haft en uttalad kommunikationsstrategi?
Ja, en uttalad stadsbyggnadsstrategi ska jag säga. För Carlos Moreno uttrycker ju till och med att det här ska göras att vi glömmer Amazon och köper lokalt, han sagt i något sådant citat. Så. Men det här är ju för att liksom bygga små stadsdelar där man dels känner en hemmahörighet som i en mindre by såklart. Man kan gå och ta sig överallt och det finns allting på närhet. Men fortfarande är det en stadsutvecklingstrend. Det jag tänker med den här gruppen yngre som vill flytta, det är ju ett stort antal trender som samverkar där. Dels så finns det ju en vurm för landsbygden. Dels så finns det också en möjlighet att arbeta på distans på ett helt nytt sätt. Du kan ju gå in och jobba i virtuella världar som vi har pratat i andra poddar. Du kan bygga bilar där, du kan bygga arkitektur där eller du kan skapa kläder, och då behöver du inte sitta i en stad för att göra det. Så arbetsmarknaden flyttar ju mer och mer in till internet, och då har ju den geografiska liksom stationeringen ingen betydelse längre. Utan då är det bara om du fysiskt ska träffa någon, och det skulle du kunna resa till. Och då blir ju, då, det är också en intressant tanke, och det här har vi också nuddat tidigare. Så här, vad blir städer då om vi kanske ska resa till platser för att bara uppleva dem? Och då får vi upplevelsestäder, eller så får vi de här exotiska platserna man ska resa till och uppleva. Sen sitter man hemma och så jobbar man i sin lilla virtuella värld istället.
Just det, som vi har pratat om. Alla städer blir Las Vegas alltså.
Ja, vi har sagt det här förut. Jag vet inte om jag vågar säga det igen. Tanke liksom, om våra städer blir resemål. Jag hoppas inte.
Ja, en hypotes är ju att man kanske ser en större uppdelning mellan olika typer av städer. Mm. Nu är ju någonstans, tycker jag då, som lekman, att alla städer är ungefär uppbyggda efter samma princip där allt ska finnas i alla städer. Men tänk om man ser en framtid där det blir en mycket ökad specialisering.
Man bygger lite olika varumärken.
Vi är arbetsstaden, eller vi är nöjesstaden, eller vi är shoppingstaden.
Det låter jättedystopiskt, Jörgen.
Sportstaden. Teaterstaden.
Ja. Historiestaden.
Ja. Mm. Ja. Det är liksom enda stort Skansen bara.
Ja, men det här med place branding har ju lite gått i den riktningen, att man ska hitta någonting övergripande för en stad som man vill liksom använda som sitt företräde. Östergötlands sjöstad.
Jag tycker place branding har varit där. Jag tycker place branding just nu rör sig lite ifrån hela den biten att vara väldigt specialiserad. Men egentligen kanske de bara har sprungit i kapsula. De såg som framtid, så börjar de yngre nu reagera på. Så det kanske är precis så det är just nu. Ja. Men jag tycker place branding börjar ändå, och platsidentiteter börjar liksom lyftas till att handla mycket mer om en bredd vad man ska uppleva på platsen än en specifik trend. Och tittar vi på de här trenderna nu som vi pratade om, 15 minuter staden, eller vi har i Barcelona polycentriskt, då handlar det ju om att skapa mer geografiskt små enklaver där vi försöker fylla det med en funktionsblandning. Sen i den funktionsblandningen så kan det ju finnas att här finns den finaste parken, eller här finns den bästa butiken, eller här finns den sportarena. Men det är fortfarande en funktionsblandning att bo där. Så det blir inte så här jättespecifikt.
Undrar om de står emot varandra, att det är attraktivt att bo eller attraktivt att besöka. Om man nu tänker att man skulle vara en besöksdestination, finns det motsatsförhållanden mellan att det är en massa små enklaver och 15 minuters områden?
Men skulle du vilja åka till Paris om det bara var butiker och inga bostäder där? Bara butiker och hotell?
Bostäder är egentligen inte så intressant.
Lokalbefolkningen är väl ändå relativt intressant? Eller vill du åka till kulisser? Bobo åker till Las Vegas.
eller Disneyland, kommer jag att tänka på. Det är ju typiskt ett sånt. Det är ju som en hel stad man besöker som bara består av kulisser.
Ja.
Och där det inte bor någon. Och det enda jag gör är att uppleva en massa nöjen. Så att, ja, det vet inte.
Det låter så otroligt dystopiskt i min värld. Ja. Men.
Men Diana, skulle du säga, jag satt och tänkte på de här utvecklingarna som du målar upp här. Är det mer kulturellt drivet eller är det ekonomiskt drivet?
Bra fråga. Jag tror att det är egentligen en kombination av dem, eftersom vi jobbar med ämnet hållbarhet. Och det så har vi ju... De stadsbyggnadsstrategier vi pratar om här har ju hållbarhet utifrån ett ekologiskt perspektiv som grund, det vill säga bilfria stadsdelar, vi satsar på energi, vi satsar på att inte transportera oss för lång sträcka och så vidare. Sen har vi också ett socialt hållbarhetsperspektiv där vi vill integrera, och det är ju för att skapa trygghet, skapa gemenskap, skapa levande platser. Och skapar man levande platser som är trygga med en känsla av gemenskap, då skapar du en attraktion, och skapar du en attraktion då så har du ju också en ekonomi i platsen.
Ja.
Så alla de här tror jag samspelar med varandra.
Mm. Ja, och det tycker jag är spännande, du tar upp det här med trygghet. För det tror jag kommer att vara en väldigt stor, stark ledstjärna för stadsutveckling.
För det har ju varit en ledstjärna åt andra hållet nu, kan man säga, politiskt. Att man vill gärna få fram att människor känner sig otrygga, vilket ju faktiskt inte riktigt stämmer.
Nej, det stämmer inte. Inte om man tittar lite mer i ett bredare perspektiv, så är det ju faktiskt så att de allra flesta känner sig ganska trygga i sina städer. Men jag tror att samhällsklimatet och den upplevda otryggheten, för det är det handlar om, den kommer att vara en väldigt stark faktor. Jag tror att det finns ju ett perspektiv på det du tar upp här med den här nära staden. Att det är, liksom, det är ju också en känsla av att känna sig tryggare när allting är liksom familjärt. Och det kanske är så att jag rör mig inom en lite mer begränsad geografisk yta, vilket gör det möjligt att jag faktiskt lär känna de som har butikerna och de som är på restaurangerna etc. Vilket ju gör. Jag läste någon undersökning för inte så länge sedan, det är så här, om människor säger hej till varandra i området man bor, då ökar liksom upplevelsen av trygghet jättemycket.
Det är ju jätteintressant.
Ja.
Det skulle man helt enkelt gå in för och heja på alla man möter där man själv bor.
Ja. Och nej, men det är ett jätteenkelt trick.
Ja. Nej, men det där med otrygghet är ju lite intressant. Det är uppenbart så som du säger, Jörgen, att det som är bekant, det blir mindre otryggt. Jag tycker själv att det är en sån slående faktor, bara om man ska ut och resa så här. Men om man reser någonstans där man har varit tidigare, då känns det mycket tryggare att åka dit än att åka till en helt ny plats som man aldrig varit på. Man undrar, var kommer tåget in och finns några bussar och så där. Om man bara har varit där en gång så känns det tryggare. Men det här med trygghet, alltså det finns ju så många saker nu som kan skapa otrygghet. Vi har gängkriminaliteten som alla pratar om, vi har haft terrorhot som man inte pratar jättemycket om nu, eller man pratar om att vi behöver vara förberedda, men det har inte varit så många terrorattacker. Och sen har vi det här med krig som kan skapa otrygghet, och sen har vi klimatförändringar som skapar otrygghet. Så vi behöver städer som tillgodoser eller avvärjer alla de där hoten.
Ja, nej, men minska känslan av sårbarhet, och det kan man göra på många. Det kan man ju göra inom fysiska manifestationer liksom. Man sätter upp saker som signalerar att ja, men här har vi koll och här är vi har förberett oss och sådär. Och det ser vi ju redan nu slår igenom, tycker jag.
Ja, men det finns ju flera projekt som jag tyckte förändrar just den här trygghetskänslan. Dels så har vi ju en trygghet mot klimatet då, och då bygger vi ju just nu det vi kallar resilienta städer som ska stå emot klimatförändringar. Det handlar ju om att behärska vattenflöden eller behärska en extremhetta genom att plantera mer träd, skapa mer grönska och även biologisk mångfald så att vi får liksom en naturlik, ska man väl kunna säga, miljö. Den är ju fortfarande gjord av människor, men att vi liksom plockar in mer av det som har varit en grön natur som inte har funnits i städer. En grön natur skapar också en känsla av att man har en trygghet, att man kan gå och sätta sig i en park och så vidare. Men en park kan ju också vara otrygg. Så ja. Allting har ju två sidor.
Det måste vara lite lagom upplyst.
Så har vi då en park med verksamheter i bottenplan exempelvis, då skapar vi ju en ökad trygghet än en park som ligger lite avigsides med lite belysning, men ganska mycket buskage. Ja, men då har vi en känsla av icke-trygghet, hur trygg den här parken än skulle kunna vara ur en säkerhetsvinkel. Men sen så har du ju också det här med levande stad. Det är ju också en del i trygghetsbegreppet. Att känner du varandra, precis som ni var inne på, eller att skapa ytor där det liksom rör sig mycket människor, ja, men då upplever vi en större trygghet än när det är ödsligt, det är dött. Så här har vi ju egentligen ganska många saker som vi redan har varit inne på. Vad händer då när vi åker till staden 2 dagar i veckan och så är staden ganska ödslig de andra dagarna i veckan? Jo, men vi kommer att uppleva en allt ökad otrygghet. Och börjar vi röra oss i staden på kvällen efter jobbet när de flesta är hemma, ja, men då kommer vi också uppleva en allt ökad otrygghet. Så det är ganska, vi liksom planerar ju för den här levande staden, men vi har motkrafter just nu som handlar om att dels inte finns butiker och levande bottenplan, och sen har vi motkraften gängkriminalitet som smyger sig in, vi har terrorhot som smyger sig in, och sen har vi ju klimathot som smyger sig in. Så att de här två brottas ju med varandra, skulle jag säga just nu.
Mycket hot helt enkelt.
Skulle man kunna spekulera i, tänker jag, om att det finns en point of no return för städerna? Alltså, finns det ett scenario där liksom, om man nu tänker sig att vi spekulerar i nu att vi har en negativ utveckling, det blir allt färre människor som rör sig och det riskerar ju att accelerera då, precis som du säger, liksom, att när man upplever att det blir tom, ja, men då minskar attraktionskraften ännu mer, vilket gör att ännu färre åker in, och till sist så når man ju då antagligen en brytpunkt där man liksom, allting bara försvinner.
Ja, då är det ju frågan igen, så här, är det stora städer, små städer eller vad är det som försvinner? Det kanske är så att det är de stora städerna som minskar i antalet drastiskt, medan vi kommer få fler mellanstora eller små städer eller till och med bysamhällen som vi istället vill bo i. Det skulle ju kunna vara en sån point of return för att vi inte behöver staden, helt enkelt. Nej. Staden har ingen funktion. Sen så har vi ju i alla civilisationer alltid dragit oss till någon slags stad. Men vi ska ju ändå komma ihåg att majoriteten av Sverige var ju landsbygd på 1800-talets början. Jag tror det var 3% som bodde i städerna. Och redan på 1900-talet så tror jag inte det var mer än 20% som bodde i städerna. Så det är ju ganska liksom låg siffra redan där. Så att det är ju inte självklart att vi vill bo i staden. Och behöver vi inte staden, ja, men då kommer vi inte bo i staden.
Nej. Ja, där i och för sig, där menar man ju, FN har ju någon sån prognos kring att 2050 tror jag det är, så kommer 70% av jordens befolkning att bo i storstäder.
Och den prognosen är ju 30 år gammal, så frågan är ju fortfarande så här, är det den som gäller? För det här har ju varit vår makrotrend, urbaniseringen. Ja, det vill säga att vi bara ska dra oss in till städerna hela tiden.
Men den har nog stämt fram tills nu i alla fall.
Den har absolut stämt väl. Men frågan är om det är just den här brytningstiden nu, eftersom liksom det som har varit, det som drar oss in till städerna börjar ju liksom halta.
Och sen tänker jag att det finns ju minst två perspektiv, det finns antagligen många flera, men alltså det är ju lite vad menar vi med staden då? Alltså, vad är definitionen vi egentligen letar efter? För ett annat begrepp som vi också rör oss med en hel del är ju det här med donut cities. Det vill säga att man får liksom de mer ringformade städer där det är ganska tomt in i mitten.
Amerikanska donuten.
Ja, den amerikanska donuten, exakt.
Finns det en brittisk också.
Ja, det finns en brittisk, men nu pratar vi den amerikanska varianten. Och där då den ekonomiska aktiviteten flyttar ut i ringarna istället. Liksom. Och det är ju en stad det också, fast den ser ju helt annorlunda ut.
Men ser vi den tendensen i svenska städer? Har du spanat på det, Diana?
Ja, men det är ju där du inledde lite grann, Bobo. Det var ju just det här, ja, men när vi flyttar butikerna ut från centrum till olika centrumanläggningar runt om i staden, då har du ju den första flytten.
Då bidrar man till donaten.
Ja, och börjar vi nu e-handla och få istället logistiktransporter till våra hem i innerstaden, ja, men då tömmer vi också innerstaden på butiker.
Och det är då Kungsgatan kontor. Blir... butikerna ja. Gapar tomt.
Så vi försöker ju motverka den i stadsplaneringen, men just nu så går vi ju mot den amerikanska donaten, absolut skulle jag våga säga, och sticka ut hakan här.
Ja. Vi pratar om bilar och bilfria citykärnor. Det verkar ju vara de flesta stadsplanerares dröm att inte ha bilar i citykärnorna. Men en sak som jag har slagits av, det är det här med självkörande bilar som det pratades väldigt mycket om för några år sedan. Och det skulle effektivisera flödena och det skulle gå fort och effektivt och sådär. Vad har hänt med dem? Finns de inte längre, de självkörande bilarna?
De verkar bakom scenen.
Själv anser jag att det är den sån här klassiska frågan med en Gartners hype-kurva. Det var otroligt hypat för några år sedan. Och sen så insåg allmänheten att nej, men vänta nu, det kommer ju inte nu. Det kommer ju inte för sen. Och då tappade man helt intresset i media och prata om det.
Det ligger och vilar i besvikelsens dal.
Alltså, om man skrapar lite på ytan och börjar titta lite på hur många självkörande bilar du kör omkring i till exempel USA eller i Kina, så inser man att nej, men det här är, liksom, det är en realitet. Sen att vi i Sverige inte har kommit dit än, och det handlar ju inte längre om så mycket, skulle jag vilja säga, om en teknisk utmaning, utan pratar vi mer om en juridisk utmaning.
Lagar och regler kring
det här. Och det här har ju EU... ligger ju väldigt långt efter vad till exempel då Kina och USA gör.
Men jag undrar, om man då vill ha bilfria citykärnor och man utvecklar självkörande bilar, var ska man åka omkring med de där självkörande bilarna? För de är väl mest byggda egentligen för stadstrafik? Eller
ringleder, ja, skulle eller jag kunna ringleder. Tänka mig det. Ja, alltså okay. Det som är utanför de här, ska vi kalla då 15-minuters kärnorna. Så utanför dem skulle möjligtvis bilarna kunna komma. Men jag tycker också det är intressant, för det här är ju lite så här, vi tar ju ett stort antal trender nu, och jag kan känna en liten inspiration från Paris och 15 minuter staden. Det är ju också det här, vi bestämmer ju vad vi vill ska ske här.
Vi medborgare
bestämmer, och även politiker bestämmer. Och i just Paris och Frankrike har man bestämt sig nej till stora multiföretag, utan vi vill ha de lokala kvar. Och så handlar man på de lokala, fast det är dyrt. Ja.
Och då undrar man hur det ser ut i Sverige med visioner.
Ja.
Har vi svenska politiker som har visioner över hur städerna ska utvecklas och se ut i framtiden?
Det finns en hel rad visioner i kommunerna, men de grundas ju på att vi ska ha massor av butiker. Och då behövs det ju visioner för att vi faktiskt ska handla mer lokalt, om det ska vara så.
Och det har vi inte riktigt idag.
Ja, vi har inte lyckats i alla fall implementera det hos medborgarna.
Nej, det kan ju vara lite knepigt ibland när man har en idé och sen så beter sig de här som ska förändra sitt beteende inte alls som man har tänkt sig. Så är det nog lite just nu. Och det var ju, du skrapade på det, eller var ju inne på det, Bobo, här när du pratar om att å ena sidan så vill vi ha levande stadskärnor, och å andra sidan så tycker vi att det är otroligt nice att sitta hemma i soffan och klicka hem både det ena och det andra. Ja, men få det hemlevererat.
Hörrni, jag tror att vi har berört många av de områden vi sa att vi skulle ta oss igenom. Men ett som vi inte har pratat så mycket om, det är estetik och stil. Jag tänkte att vi kunde avsluta med det.
Ja.
Stormigt vattenglas har jag hört dig säga, Diana.
Ja, verkligen ett stormigt vattenglas.
Estetik, hur ska arkitekturen se ut egentligen?
Ja, precis. Vågar man ens fråga den frågan? Jag känner att jag kommer bli skjuten när jag går ut från studion.
Folkstorm när folk har lyssnat på det här.
Ja, precis. I alla fall är det storm i vattenglas. Nej, men det är ju intressant just nu, för det är en stor pågående debatt om vilken stil ska vi ha i våra städer. Och den här börjar beröra fler och fler, tycker jag. Den började ju någonstans med arkitekturupproret, som tycker att nej, men nu måste vi sluta med våra funktionella lådor som är ganska fula och stela och människofientliga. Vi måste börja bygga så som man gjorde förr, och så börjar man prata om en historiserande stil som blickar lite tillbaka till kanske 1800-talets slut fram till möjligtvis 1920, kanske möjligtvis där vi
vackra
stannar.
Vackra hus då?
Vackra
eller utifrån
hus,
vad man då tyckte,
klassiska hus, levande bottenplan. Man tog ansåg att arkitekterna tog hänsyn till det estetiska, och med det sagt då så hör ni ju att arkitekter idag inte skulle ta hänsyn till det estetiska som en utgångspunkt. Men det är också att vända sig inte bara mot arkitektkåren utan också vända sig mot byggnadskåren som kanske är väldigt rationella och ekonomiska i sina byggnadsmetoder, vilket också skapar ju en viss form av estetik, maskinestetik vill jag säga.
Då, jag har en fråga. Mm. Tror du att det här hänger ihop med, alltså vi kan ju se rent, vi hade en trend när vi skrev en trendrapport för ett par år sedan som vi kallade för status quo-samhället.
Just det.
Där vi liksom spanade på att, jag menar de här i lite större perspektiv som är lite mer nationalistiskt, strömningar som vi ser. Skulle du säga att även det har ätit sig in i det här området?
Ja och nej, ska jag säga på den frågan. Jag svar ja på en sida av frågan, eller myntet.
Vilken
det
då?
Är ju att när vi får mer nationalistiska partier så absolut mer historiserande förslag och arkitektur. Jag tycker också man kan se att ett stort antal kommuner har hakat på det här, runt Stockholm i alla fall, att skapa mycket mer historiserande stilar. Men sen har du ju liksom andra sidan mynten då, och då kommer det till något EU-initiativ som heter European Bauhaus. Och där handlar det ju om att mycket mer prata om att förena design och konst och estetik i stadsutvecklingen. Så där tänker man ju inte bara den historiserande stilen, utan att vi ska våga börja prata om det vackra och det sköna. Som har varit lite förbjudet i den här rationella, för det går ju inte riktigt att mäta vad som är vackert och skönt. Så att det har ju liksom blivit en ganska stormig diskussion med många olika infallsvinklar. Mm. Den som är stormig till vattenglas, det är liksom modernismen, brutalismen kontra det historiserande, som är en ganska inte så givande diskussion. European Bauhaus pratar ju mer om sinnlighet för människor istället, okay, att börja bygga för det vackra och ta bort det här motorvägstråken och ta bort det som förfular i det som man tycker då har varit stadsbyggande ganska
mycket. Jag kommer ihåg titeln på en bok som heter just Kan man mäta vackert? Men ytterligare en fråga då. Bostäder, när man själv köper en lägenhet möjligtvis då i en stad, tänker man på överhuvudtaget hur fastigheten ser ut? Är det någon som tänker på utsidan, utsmyckningen, eller alltså hur mycket betyder egentligen arkitekturen för en bostadsköpare, undrar jag?
Ja, men det är väl lika olika svar på den som det är antal olika människor. Så, ja. För det är ju självklart, jag skulle absolut haka upp mig på exteriören när jag köper en bostad.
På fasaden?
Ja, och jag skulle också haka upp mig på omgivande bebyggelse och hur omgivningen ser ut. Min man skulle inte bry sig ett skvatt om det. Han skulle tänka, hur funktionellt är det här?
Framförallt är det fasaden tvärs över gatan. Det är deras fasad som är den man bryr sig om, kanske.
Ja. Men är det inte lite så också att man kanske gör det omedvetet. Det kanske är få som gör det ett medvetet val, men jag tror att de flesta av oss ändå indirekt känner av det. Och känner, jag menar, det är väl ingen som, apropå de här, du pratade tidigare om miljonprogrammen, liksom, det är väl ingen som någonsin tycker att det var speciellt trevligt att bo där.
Nej, så medvetet eller omedvetet så bryr man sig.
Jag tror det. Jag tror det.
Fast det var ju också, för att försvara miljonprogrammet, så var det ju ändå en vision som tog sin utgångspunkt från dåvarande tidens städer som var väldigt nedgångna, smutsiga, med otroligt dåliga hygienfaktorer inbyggda i sig. Det hade inte någon modernitet som el eller duschar eller rinnande vatten. Och så fick man en toppmodern lägenhet i liksom ett nytt område som skulle börja om på en ny kula. Så att, jag tror att de första som flyttade dit så säkert uppskattade det. Sen tyvärr så kom den sociokulturella biten och sa att nej, det där är inte fint nog. Då började man renovera upp städerna och då blev det ju en tillbakaflytt från medelklassen in till de fina stora lägenheterna i innerstaden som de hade förfinat då med också modern teknik.
Och här tycker jag du närmare någonting som jag tycker är intressant i den här diskussionen. Det är den här kopplingen mellan just den här, både den liksom rent, vi pratar väldigt mycket om den fysiska utvecklingen här, liksom exakt hur ska städerna se ut liksom rent fysiskt, vad gatorna ska gå, hur husen ser ut sådär. Men parallellt pågår det ju då en samhällsutveckling bland vilka som bor där och vilka kommer det att vara och vilka preferenser och vilka uppfattningar har de? Och det där ska ju då helst sammanfalla med varandra.
Och är det några man känner? För en sak som är viktig för unga människor återigen, det är ju att man har närhet till familj och vänner. Så det vill ju till att det är några vänner eller familj som bor där. Ja. Annars blir det inte attraktivt.
Nej, och jag tycker, jag hör ju den här diskussionen både när vi pratar och när jag läser i andra, just den här att den känslan verkar vara enormt stark just nu i samhället kring det här med trygghet. Ja, det är väldigt påtagligt hur den eller återkommer i alla typer av diskussioner. Nu pratar vi staden och vi pratar andra typer av infrastrukturer och så är det alltid liksom frågan om ja, men jag vill känna mig trygg med det ena eller det andra.
Mm. Och det är väl lite det som är intressant, och när det blir en tyngd på det nationalistiska så bygger ju de in en liten trygghetskänsla i sin statspolitik då, med att skapa just en historiserande arkitektur där man kan känna igen sig, där det finns lokala traditioner, där det finns en tydlig identitet. Vi slipper den här globaliseringen som har varit så jobbig och alienerat människor med de här stora betonglådorna. Alltså det är ju väldigt tilltalande när det presenteras på det sättet. Men det skrämmande är ju att det blir en politik av det och inte någonting som är... Alltså att det finns en mångfald av exempel på hur estetik ska se ut. För det är ju precis det egentligen handlar om. Vi bor i en stad, det är väldigt många människor, för att återkoppla precis på din fråga. Så här, bryr vi oss om hur fasaderna ser ut egentligen? Jo, jag tror att vi gör det. Men vi bryr oss om att det ska vara en mångfald av det. Det ska inte vara liksom en
stil, i hela staden.
Då tror jag att vi faktiskt tycker att det blir tråkigt till slut. Mm. Utan det ska finnas en mångfald av stilar.
Ja. Och om man nu pratar om den politiska inriktningen så är man väl emot mångfald ur många olika aspekter.
Nej, men, och sen är det ju också, vem bygger man för då? Mm. Alltså om du har den där liksom väldigt historiserande som du säger, liksom, ja, det är ju en traditionellt på någonstans, tycker jag själv, påhittad svensk tradition då, som man försöker återanknyta till, som antagligen aldrig har funnits riktigt. Men det tilltalar ju inte alla då.
Nej.
För de har ju inte... Det är inte deras liksom bakgrund eller referenser om.
Nej. Så ska man skapa dragens kraft, då behöver man ha en disparat arkitektur och en disparata utbud i staden, etc.
Ja.
Och många olika arbetstillfällen.
Men det som är intressant i det här fältet, tycker jag, om vi bara tar hela stadsplanering som ett fält, det är ju att... Nästan all stadsplanering är någonting som kommer realiseras om 10-15-20 år. Så det som planeras idag är det som sker om 20 år. Och hoppar vi 20 år tillbaka i tiden så kommer vi ju veta att det har hänt ganska mycket på de här 20 åren. Så hoppar 20 år framåt i tiden så kommer det också vara väldigt många nya perspektiv.
Ja, här är det långsamma processer.
Så det är långsamma processer, ja. Och det är nog bra, för då växer vi också in i de processerna och kan laborera med det mycket bättre.
Mm. Ja, men då börjar vi närma oss att sammanfatta det här mötet, eller den här podden. Vad är det vi egentligen ser då, om vi drar den kortfattade versionen? Städer som avfolkas på något sätt. Vi jobbar inte på kontor lika mycket. Butikerna töms.
Ja, men vi ser väl ganska mycket risker i det som utvecklas. Vi ser ju en stadsutveckling som vill bygga för trygga gemenskaper i städerna. Och vi bygger också för en hållbar stad utifrån både ekologiskt perspektiv men också socialt perspektiv och ekonomiskt perspektiv. Samtidigt så har vi ett stort antal risker, så precis som du sa, som är kontoren, att vi inte längre går till kontoren. Vi går heller inte till butiker, vilket skapar mer ödsliga stadskärnor eller stadsdelskärnor.
Och vi är inte heller ute på kvällarna på samma sätt kanske?
Det vågar jag inte riktigt påstå. Jag har inte sett en utredning på kvällsekonomin. Men jag kan misstänka att det blir mindre aktiviteter på kvällarna eftersom vi inte åker in till kontoret till vissa platser i alla fall. Så after worken blir kanske på Teams hemma. Det skulle vara ett sorgset. Sen har vi har pratat om gängkriminaliteten. Vi har pratat om terrorhot och vi har pratat om krigshot.
Mycket hot helt enkelt.
Och vi har också pratat om klimathot. Alltså, kan man bo i städer när det blir en hetta till exempel, eller skyfall? Drabbas städer hårdare än andra platser då? Mm.
Och risk för strömavbrott har vi inte pratat om, men det vet jag är mycket såna här resiliensdiskussioner.
Mm. Så att det finns mycket positivt i rådande stadsutveckling, som är ju det vi ska se 10 år bort i tiden. Samtidigt så finns det väldigt mycket hot som vi upplever lite vara blind spot i den här sektorn.
Mm. Och då menar vi arkitekter och stadsutvecklare och
bostadsutvecklare,
byggare, ja, etc. Mm. Tack Jörgen för att du var med idag.
Tack för att du fick vara med.
Tack Diana.
Tack så mycket.
Och tack till er lyssnare. Vi hörs snart igen. Då ska vi prata om möjligheten att analysera och vad som kan göra att vi analyserar fel. En hel del psykologi. Så hang on. Och ha det bra tills dess. Hej då.
Hej då.
Hej då.